Du är älskad. Du är förlåten. Du är aldrig ensam. Så var det en präst som för några dagar sedan sammanfattade Guds goda budskap till oss. Du är älskad. Du är förlåten. Du är aldrig ensam. Det hade han haft med sig sedan sin konfatid. Och det hade burit honom genom livet. Redskapet för att förmedla detta till människor idag, det är kyrkan, församlingen, eller hur vi nu vill uttrycka det. Den gudomliga släkten var titeln på en bok som min farfar en gång skrev när han skulle skriva om församlingen. Och nu bekände vi här, vi tror på en helig kyrka i enhet byggd på dig. Och det där är ju ett sätt att uttrycka det som finns med i den allmänna kristna tron. Vi tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, dödas uppståndelse och ett evigt liv, brukar man bekänna i många kyrkor. Men vad är det vi menar med kyrkan? Och på vilket sätt är kyrkan eller församlingen Guds redskap för att tala om du är älskad, du är förlåten, du är aldrig ensam? Så här skriver aposteln Paulus till en av de församlingar som han skrev brev till i Korint. Och de var ju kanske 100 personer i de här 2-3 husförsamlingar som fanns i staden Korint och som Paulus skriver till. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenos, till Guds församling i Korint, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ni hörde det var några ord som återkom där. Precis som i vår trosbekännelse när vi bekänner detta. Kyrkan kan se ut på olika sätt. Församlingen kan gestaltas på olika sätt i olika miljöer. Men den är Guds budbärare, Guds redskap. Det är nu 30 år sedan Sveriges kristna råd bildades. Det ska bli jubileumsgudstjänst och ett seminarium här om några veckor i Stockholm. Sveriges kristna råd bildades av 26, eller består nu av 26 medlemskyrkor, 3 observatörer. Och man gjorde detta för att man ville synliggöra att kyrkorna i Sverige hör ihop. Med de ortodoxa medlemmarna, med den katolska kyrkan, med de frikyrkliga medlemmarna och med Svenska kyrkan och de olika grupperna inom Svenska kyrkan. Man ville synliggöra att man hör ihop som kyrkor. Men det kanske är olika ut. I många församlingar, i många frikyrkoförsamlingar, så finns det en matrikel där man skriver in nya medlemmar. Och det berättas ju också och noteras när någon dör eller någon lämnar församlingen av olika orsaker. Till den här församlingen har jag fått reda på här i Borlänge. Kom en medlem, Helene Frey, 1994. Och vi är gamla vänner, så det är därför jag tar henne som exempel. Och pastor Jessica har talat om för mig att när Helene kom hit så fick hon medlemsnummer 700. När församlingen bildades 1859 så var det ungefär 100 medlemmar med från början. Sen delades den i 2 efter några år. Och det var lite osäkert, säger Jessica, hur det såg ut med matrikelöverföringarna där. Men i den nuvarande boken som Jessica skriver i, där har den senaste inskrivna medlemmen nummer 804. Och sammanlagt har alltså i den här församlingen under de 163 år som den har funnits drygt 800 inskrivna medlemmar. Och till dessa siffror kommer då naturligtvis de som på ett naturligt sätt har funnits med i församlingen på olika sätt i församlingens liv, som man räknar det som ett hem, men utan att vara medlemmar och ha sina namn i matriken. Och så ni som då och då kommer att hälsa på här i kyrkan, som också ser det som en hemmahörighet. 804 personer i en enda församling. Och det är klart, går vi vidare ut sen i Borlänge och tittar på de övriga församlingar som finns här. Det finns många fler kyrkor här, har jag förstått. Här finns traditionella frikyrkor, här finns naturligtvis Svenska kyrkans församlingar, här finns en katolsk församling. Några ortodoxa grupper, eller någon tror jag också finns här. Husförsamlingar av olika slag. Det finns olika församlingar som hör hemma i olika kyrkosamfund. Och går vi sen ut i världen så möter vi en otrolig mångfald av olika samfund, kyrkor och församlingar i olika länder. Där gudstjänstformer, gemenskapsformer, verksamhetsliv, sång och musik, styrelsesätt kan se ut på olika sätt. Men man har ett gemensamt. Man har ett centrum. Och detta centrum beskriver man som bekännelsen till Jesus, som Jesus Kristus, som frälsare och herre. Precis som vi sjöng i den sång som vi alldeles nyss sjöng. Och man kan titta i olika böcker som på ett fascinerande sätt speglar hela denna mångfald av uttryck för kyrka som Guds redskap i den här världen idag. Alltihopa handlar om att vara en mötesplats för budskapet om att du är älskad, du är förlåten, du är aldrig ensam. Men det finns ju de här gamla trosbekännelserna då som har funnits länge. Och där vi bekänner vår tro på Gud, Fader, på Jesus Kristus och på den helige ande och på kyrkan. Vi tror på en helig, allmänlig kyrka, det heliga samfund, säger vi ju oftast i den svenska miljön. Det finns en modernare översättning av den här trosbekännelsen också, som antogs ekumeniskt för 10-15 år sedan, men som aldrig riktigt har slagit igenom, där man säger vi tror på en helig världsvid kyrka. Jag ska komma tillbaka till det där om en liten stund. Men kyrka betyder ju det som tillhör Herren. Det associeras ofta till en byggnad, men när trosbekännelsen talar om kyrkan så handlar det alltid om människor. Det är inte så att det är byggnaden som är det viktiga, utan det är människorna som finns där i kyrkan. Kyrkan eller församling, man kan använda vilket man vill. Båda orden används numera i Nya testamentet och används för att beteckna samma sak. Alltså en helig, världsvid, och lägger man till, om man går till den andra längre trosbekännelsen vi har, en apostolisk kyrka. Men vad betyder det här då? Det var det jag tänkte jag skulle få berätta, tala om idag i predikan. Att församlingen, kyrkan, som Guds redskap är en. Vad menas med det egentligen? Församlingen, kyrkan, kallas för Kristi kropp. Och Kristus har bara en enda kropp. Kristus kan aldrig ha flera kroppar, precis som Gud aldrig kan vara något annat än en. Det finns enligt Jesus en herde och en jord, en mästare och många bröder. Eller som missionären Stanley Jones uttryckte det, som jag haft med mig egentligen hela mitt liv sedan jag mötte det här första gången. Alla som hör till Kristus hör till alla som hör till Kristus. Det innebär ju ingen likriktning, att alla är likadana. Även om vi ju ibland utsätts för ett visst grupptryck där vi befinner oss i livet. Men det handlar inte om utslätning, utan att precis som i dagens ekumeniska strävanden om en enhet i mångfald. Och vad mångfalden i Kristus innebär, det har ni säkert talat om i olika sammanhang här i gruppen. Kyrkan är en, därför att Kristus är en. Och Kristus har bara en enda kropp. Så de här 800, lite drygt, som har funnits i den här församlingens gemenskap genom åren, de hör ihop över tid, över rum, och inte bara dem, utan också tillsammans med andra människor som likt dem i Korint samlats i vår Herre Jesu Kristi namn. Vad betyder det då att kyrkan är helig? Ja, helig har att göra med någonting som har med Gud att göra. Gud är helig och det folk som tillhör honom kallas för heligt. Ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk, skriver Petrus i sitt första brev. Och då är helig inte främst en slags moralisk kvalitet, att man är helig eller topphelig eller skenhelig eller på något sätt. Utan det betyder att man alltså hör ihop med Kristus. Helig är församlingen därför att vi hör ihop med Kristus. Och att församlingen är helig betyder alltså att den är Kristi kropp, överlåten till Guds vilja. Och så kallas församlingen för det tredje, eller kyrkan då, för allmännelig. Och det där är ett lite konstigt ord, kan man tycka. Det är inte så lätt att förstå. Men om vi översätter det med universell eller världsvid, så kommer vi nära den betydelse som det egentligen har. Det går tillbaka på ett ord som heter katolikam, som betyder alltså katolsk eller fullhet eller universalitet. Någonting som täcker helheten. Och församlingens, eller kyrkans, katolicitet, som vi säger, innebär alltså att den handlar om människor i alla tider. Från grottmänniskor och fram till de som lever här och nu och de som kommer efter oss. Det handlar om att den är öppen mot människor av alla kategorier. Rödhåriga, enögda, barn, stammare, offentliganställda, punkare eller vilken kategori du nu vill nämna om. Och den gäller alla nationer, alla kulturer. Svenskar, palestinier, kongoleser, zulufolk, zigenare, indianer eller andra vad du vill. Kyrkan är öppen för alla och världsvid. Katolsk betyder ju ungefär alltså hela kristenheten, alla kristna i alla tider. Och att vi inte säger vi tror på en helig katolsk kyrka i Sverige, det beror helt enkelt på att när reformationen kom på 1500-talet och vi inte längre skulle vara katoliker utan protestanter, då var man ju tvungen att hitta på något annat ord. För man kunde inte i en protestantisk kyrka säga vi tror på en helig katolsk kyrka. Det skulle ju missuppfattas. Och då uppfann man det här ordet allmännelig istället. Men det är ju inte något vardagsord hos oss. Och därför så skulle jag hellre tala om vi tror på en helig världsvid eller universell kyrka. Den utgörs alltså av människor i alla kulturer, i alla länder, och de hör samman. Och så var det fjärde ordet. Kyrkan är apostolisk. Vad betyder det? Ja, men det hörs ju nästan på ordet. Kyrkan är en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus till hörnsten. De första apostlarna var Jesu auktoriserade budbärare, vittnesbärare, precis som församlingen, kyrkan, är i dagsläget. Det är genom deras vittnesbörd som vi har fått höra och lära känna Kristus. Församlingen, kyrkan, bygger på och formas av apostlarnas vittnesbörd. Nu är det så att i vissa kyrkliga traditioner så talar man om apostolisk succession. Att prästen måste vara vigd av en person som har sitt ämbete från en som själv var vigd. Och så går man ända tillbaka till aposteln Petrus. Så tänker man i katolska kyrkan till exempel. Jag tänker mer att det här handlar om budskapet. Att det ska vara troligt det apostoliska budskapet snarare än vem som är rätt präst. Men där finns lite olika åsikter inom kyrkan. Så att kyrkan är apostolisk, det betyder att den vilar i det budskap som apostlarna har förmedlat till oss. En helig, världsvid, apostolisk kyrka. Och så fanns det lite tillägg. Det heligas samfund. Och då är ju samfund ett gammalt ord som betyder gemenskap. I dagsläget så har man hellre översatt det till uttrycket de heligas gemenskap. Vi tror på de heligas gemenskap. Och det är ju ett känt bibliskt tema. Man talar om gästfrihet, kärlek, uppmuntran, bära varandras bördor. Kyrkans enhet, dess apostolicitet, dess helighet syns alltså i de heligas gemenskap. Och då kan man ju säga att det är inte säkert att de organisatoriska former som vi har just nu i kyrkorna i världen är de allra bästa. Frikyrkornas föreningsform uppstod under folkrörelsernas tid på 1800-talet. Är det den bästa formen för att vara de heliga gemenskap idag? Det kan man fundera kring och prata om. Och fundera kring, är ett nätverk av husgrupper bättre? Eller är den stora organiserade kyrkan som har varit stabil under århundraden den bästa formen för att uttrycka det heliga gemenskap? Eller kan det vara på olika sätt? Det kan man fundera kring när man talar om de heliga gemenskap som kan se olika ut i olika tider. Men vi ska vara noga med att vi inte framförallt låter former överleva om det är gemenskapen som åsyftas. Ja, alltså i den här församlingen har det alltså funnits 699 människor som hade burit upp den innan Helen kom hit 1994. De här 699 människorna, de hade format en miljö, ett sammanhang där människor kunde få växa, mogna, utvecklas. Och jag är tacksam för de många människor som har gjort det i den församling där jag hör hemma i Örebro. Mycket av det arv som jag har fått med mig. Och samtidigt så kan jag ju lätt se att det finns mönster och saker som inte har fungerat så bra. Som har varit i vägen för budskapet, du är älskad, du är förlåten, du är aldrig ensam. Som har gjort att inte det riktigt har nått fram till människor i det sammanhang där jag har funnits. Och därför är det, tror jag, en utmaning för oss när vi funderar kring detta om kyrkan, församlingen som ett Guds redskap. Hur formar vi det på ett sätt som tydliggör budskapet idag? Hur lämnar vi bakom oss eller reder ut sånt som har skapat sår, bitterhet hos oss som har varit med och människor som har varit med men lämnat. Eller människor som inte vet så mycket om kyrka idag. Hur bidrar jag till den miljö som är ett gott utvecklingsredskap för det som Gud vill idag? Och så har vi ju sån massa samfund och kyrkor. Och vi har ganska många i Sverige och ser man ut över världen så är det ännu fler. Jag minns en kyrkoledare en gång som sa till mig att han kom från lutherska kyrkan då. Och han sa att det var så svårt när jag kom till Mosambik och jag skulle prata med pingstvännerna. För vem skulle jag prata med? Där fanns ju 800 pingstsamfund. Och det säger någonting om hur vi gärna har delat upp oss i olika grupper. Och jag är inte säker på att pingstvännerna är värst, men det var ett exempel därifrån. Och jag vet inte närmare orsakerna till att Stora Tuna missionsförening delades på 1870-talet. När man då delade den i två församlingar. Jag kan ana vad det handlade om utifrån vad jag vet om teologins utveckling och sammanhang. Och jag vet inte om man lyckas hålla fast vid att vi faktiskt hör ihop, även om vi nu delar oss i två församlingar, två grupper. För vi vet ju att Kristus har bara en kropp. Och vi, vår kallelse att leva efter det. Men de båda grupperna levde sida vid sida. Och det vore spännande att undersöka lite mer om hur de gjorde det. Eller hur ni idag ifrån olika kyrkor här i Borlänge förhåller er till varandra. Vad finns det för gemenskap? Hur uttrycker ni det gemensamma uppdraget? Hur lever ni fredsskapande och försonande? Hur berättar vi om varandra? Vilken solidaritet har vi som Kristi kropp med varandra? Och det blir en allvarlig fråga till varje människa som hör hemma i någon kristen gemenskap. Antingen den är i en organiserad form eller i en oorganiserad form. För Gud vill budskapet ska nå fram. Du är älskad. Du är förlåten. Du är alltid. Du är aldrig ensam. Det är inte lätt att läka konflikter. Det tar lång tid. Det kan vara svårt. Och ibland så hålls de där konflikterna i schack snarare än löses. Ungefär som ett bensår kan vara. Men Paulus skriver i Romarbrevet 12: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Och då är det viktigt utifrån den apostoliska kallelsen att i varje församlingsgrupp, i varje gemenskap låta sig utmanas av frågan: arbetar jag för enhet där det också finns utrymme för mångfald och olika synsätt? Eller är det så att de som är upproriska och inte riktigt tycker som jag eller majoriteten i församlingen får plats i den kristna gemenskapen? Kan du låta Guds ande påminna dig om det finns saker som du skulle behöva reda ut och förändra för att det ska bli tydligt att Kristi församling, Kristi kyrka är en helig, världsvid gemenskap? Så att be för varandra, tala med varandra, leva samman är en kallelse till den världsvida kyrkan och också kyrkan här i Borlänge. När tidningen i en stad skrev något ofördelaktigt och förmedlade ett osant rykte om baptistförsamlingen, då trädde de andra församlingarna upp till ett försvar genom en insändare i tidningen. Det har hänt. Solidariteten blev tydlig, inte skadeglädjen. Och när syrianerna hemma i Örebro skulle bygga kyrka och det fanns de som reagerade mot detta, då skrev vår pastor på församlingsmötets uppdrag en insändare som stöd till dem. Behövs det fler sådana synliga tecken för att det ska vara tydligt att de kristna hör ihop? Att kyrkan är världsvid, helig, en och apostolisk, de heliga samfund, det är någonting som är givet i Kristus. Och det är något som vi har att växa i, vi som finns i församlingarna och som människor, du som inte är med i en församling eller har en kristen tro, är välkommen att ta del i. Det är en utmaning. Gåvan är given, uppgiften är inte slutförd. Och därför så tänker jag att den som finns i en kristen församling idag bör fundera kring frågan: hur bidrar jag till att vara ett bönesvar när Jesus ber att de alla ska vara ett, liksom du fader och jag är ett? Om Paulus skulle skriva till församlingarna i Borlänge, och då tänker jag inte bara på er, utan på alla som finns här och bekänner Kristi namn, och säger så här: från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi apostel, till Guds församling i Borlänge, till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla de på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn och deras Herre och vår Herre. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi har ett uppdrag, vi som finns med i kyrkan, att alltid tala om att du är älskad, du är förlåten och du är aldrig ensam. Och möjligen finns du här idag också i kyrkan som ännu inte har upptäckt detta eller låtit det få bli en del av ditt liv. Och då skulle jag vilja säga, trots kyrkornas oförmåga att gestalta den här enheten, så är du välkommen att lära känna Jesus Kristus i vår gemenskap. Och förhoppningsvis också med tiden vill jag tillhöra denna ofullkomliga gemenskap som är en helig, allmänlig, världsvid, apostolisk kyrka. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du sände Jesus till oss, till denna värld, därför att du älskar världen och vill försonas med världen och vill oss alla gott, alla oss människor och hela skapelsen och allt det som finns i den kärlek, i den skapelse som du har format genom kärleken. Jag ber Gud att vi som idag bekänner ditt namn ska på olika sätt vara ett gott redskap för din goda vilja för världen. Hjälp oss att leva i fred och försonande. Hjälp oss att dela evangeliet på ett respektfullt och gott sätt. Hjälp oss att vara ett gott redskap. Hjälp den kyrka, den världsvida kyrka som du har format genom Jesus, att i enhet och förståelse och mångfald kunna utgöra ett hem för oss alla människor som behöver din gemenskap. Jag ber för Borlänge, jag ber för världen och jag ber att vi alla ska kunna vara en helig, världsvid och apostolisk kyrka, de heligas gemenskap. I Jesu namn. Amen.